I sitt 18:e kapitel så skriver Lukas om bön. Han börjar med en rätt så märklig liknelse om en änka och en domare. Och hur den här änkan tjatar på domaren så att domaren till slut går med på det hon vill. Och så säger Jesus på samma sätt, ska ni be. Sen fortsätter Jesus i den nionde versen, i Lukas 18:9. Så skriver Lukas: till några som litade på att de själva var rättfärdiga och såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Två män gick upp till templet för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Ty den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ska vi sträcka på benen och så ber vi tillsammans. Herre Jesus, tack för ditt ord som du har gett oss som hjälp, vägledning, stöttning. Tack för att vi mot ditt ord får mäta våra liv, Herre. Komma med våra liv och spegla dem emot bibelordet. Ta hand om oss den här förmiddagen, Jesus. Jag ber, jag tackar dig för du redan har gjort i den här gudstjänsten. Jag ber att du ska vara med oss i fortsättningen. Herre Jesus, vi behöver dig. Amen. Varsågod och sitt ner. Under en av alfagrupperna som jag har lett så hade vi Bengt med. Bengt var en man i 50-årsåldern som aldrig direkt haft någon kyrklig anknytning. Men han kom med i den här alfagruppen genom en av sina söner som hade kommit till tro. Och han började sakta närma sig församlingens gemenskap och gick på gudstjänsterna och fanns med och tittade och observerade och var full av frågor och funderingar. Och så kommer vi under alfakursen till lektionen om bön. Och så undrar Bengt så här, vad vi andra brukar be någonstans. Och vad då undrar vi? Jag tänker, vad då? Ja, hemma och kanske på bussen och vad det nu kan vara. Ja, jag törs bara be i bilen, sa han. Genast börjar min hjärna fundera vilken slags trygg miljö för bön bilen kunde utgöra som inte hemmet exempelvis var. Och så sa han, ja, det är bara i bilen. Jag är säker på att ingen annan hör mig. Så tror Bengt, 50 år gammal, att bön, det är bara när jag med mina läppar formulerar ord. När jag ber högt. Och så kunde vi befria Bengt ifrån den här missuppfattningen och göra hans böneliv betydligt enklare. Ordet bön ger oss väldigt många associationer. Alla har vi vår egen version i vårt inre om vad bön är. Och bön har alla förutsättningar att bli ett favoritämne för politiker. För det är få ord, få handlingar, få relationer som är så mycket å ena sidan och andra sidan och tredje sidan som bön. Bön är ingenting som går att systematisera, beskriva eller klarlägga. I alla fall inte om vi vill göra det rättvisa. Bön är någonting som måste upplevas, måste utföras. Bön går inte att fånga med ord eller mänskliga formuleringar, utan bön är tillstånd. Det har sagts tusentals ord om bön i kyrkans historia. Men jag är övertygad om att en timme i bönerummet här uppe har berättat för oss mycket mer om vad bön är än alla dessa försök. Trots detta överflöd av ord ska jag också försöka säga några. Och jag vill göra det utifrån liknelsen om farisén och tullindrivaren. Det här är en väldigt märklig berättelse, vilket många av Jesu liknelser är. Och man ska alltid passa sig för att liksom hårddra Jesu liknelse eller haka upp sig på detaljer och sen göra detaljerna till lära. För då missar man liknelsens syfte, som alltid har en poäng, och poängen är det viktiga. Jesus berättar i den här liknelsen om två sätt att närma sig Gud. Två förhållningssätt, om du så vill. Farisén och tullindrivaren kommer från två håll in i den här bönesituationen. Båda kom de till templet för att be. Judarna hade dagliga bönetider, och vi ser i Apostlagärningarna om hur att Jesu lärjungar följde de här bönetiderna. Det här var vanor som de fortsatte praktisera. Det var en självklarhet för lärjungarna att be tre gånger om dagen. Och egentligen handlar de här bönetiderna mest om att upprätthålla goda vanor. Det är väldigt få av oss som går till sängs för natten utan att ha borstat tänderna. Är det någon som får gärna räcka upp handen? Nej, jag bara skojar. Alltså, det är en väldigt god vana som vi, utan att direkt reflektera över, har. Vi borstar tänderna. Visst kan jag, det ska jag erkänna, vid extrema tillfällen när jag är dödstrött, ibland hoppa över tandborstningen. Ibland kanske jag tänker så, nej, inte tänderna nu igen. Men den goda vanan gör att jag varje morgon och varje kväll borstar dem. Och nu när jag har börjat komma upp i åren en del, så kan jag titta tillbaka på livet och så kan jag se perioder som har betytt en del för mig, just av såna här goda vanor. Första gången jag lärde mig det var en ovanligt vacker sommar när jag var 19 år. Jag är ganska glad över att du inte träffade mig som 19-åring. Jag hade, skulle jag vilja säga, allvarliga attitydproblem. En del av er kanske tycker jag har det fortfarande. Jag hade ett dåligt ovårdat språk, där jag talade väldigt nedsättande om andra människor, och jag hade en usel relation till Gud. Den här sommaren så körde jag morgontidningar som sommarjobb. Och det är förvånande hur mycket man tänker mellan 3:30 och klockan 6 på morgon. Jag tog två beslut den här sommaren. Det ena var att stoppa med ett sånt här Gideonit-testamente i fickan. Och varje ledig stund, alltså när mina polare var på affären för att köpa lite dricka, när jag stod och väntade på bussen, eller jag låg på handduken på stranden innan de andra hade kommit, och så vidare och så vidare, så läste jag några versar i det där Gideonit-testamentet. Bara några, men det var några. Och dessförinnan hade jag som god tonåring gjort såna här försök med att läsa flera kapitel om dagen eller så där, följa bibelläsningsplaner, försök som vara några dagar, kanske högst en vecka, och sen slutar det alltid med misslyckande. Och de rutinerade vägledarna ger råd för bön och bibelläsning. Och när de gör det så är ett av dem alltid att börja med så lite att man nästan föraktar det själv. Och jag brukar ge ungdomar som frågar mig det rådet ungefär. Jag säger, ta en bibel, gärna ett Gideonit-testamente, det kan du få gratis. Och så läser du två versar om dagen, säger jag. Två versar om dagen. När de undrar hur deras gudsrelation ska bli bättre, läs två versar om dagen. Två versar är bättre än ingen vers alls. Det är bättre två verser om dagen i 20 veckor än tre kapitel i tre dagar. Mitt andra beslut, det var att låta en del av den här morgontidningsrundan bli en relation med Jesus. Många av oss pendlar eller väntar på bussen eller 20 minuters promenad till jobbet eller vad det nu kan vara. Innan jag hade kört tidningarna 3:30 på morgon, föreställde det själv, så hade det mest varit svinhög musik i bilen. Nu lät jag musiken vara och tänkte, en halvtimme ska jag väl klara med Jesus. Vissa dagar så kämpade jag mig igenom den här halvtimmen. Jag bara längtade efter att få sätta på stereon igen. Andra dagar satt jag bara tyst, skyfflade tidningar och bara tänkte. Jag bara var i Guds närhet. Vissa dagar så bad jag högt för mig själv och fåglarna. Min sträcka var 9 mil lång. Och den hade en del transportsträckor, de här 9 milen. En morgon så bad jag så att jag höll på att få böter. Jag bad för fullt. Helt plötsligt då blinkade bakom mig. Då var det polisen som sa att nu gick det 110 på 50-väg. Amen, sa jag. Och så sa polisen åk. Den sommaren så förbättrades jag märkbart. Jag fick ett helt annat språk. Jag började tänka annorlunda om och behandla mina medmänniskor på ett helt annat sätt. Det är inte så att jag kommer längre eller någonting sånt, men det var markant att det hände någonting med mitt liv den sommaren jag ville ha. Jag kämpade för och hade en relation med Gud. Goda vanor. Men Jesu poäng i den här liknelsen var ju egentligen inte den goda vanan. För både farisén och tullendrivaren fanns ju där vid bönen. Båda var på plats. Nej, poängen är inställningen de hade till bönen. Om du tänker på farisens sätt att be, så handlar det om hans egen förträfflighet. Det är en väldigt egocentrisk bön. Det ordet jag återkommer 5 gånger. Jag, 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 jag. Om man skärskådar så är det inget fel på farisens sätt att leva. Han fastade betydligt mer än vad den judiska lagen angav, som sa att ni ska fasta en gång om året på den stora försoningsdagen. Det här dubblade han varje vecka. Han gav sitt tionde, men på något sätt hade han liksom slappnat av i sin egen förträfflighet. Och när Jesus ger oss den här liknelsen så gör han en pedagogisk överdrift. Det är ju inte 2 män ur det levande livet som Jesus ger exempel på, utan det är 2 förhållningssätt. Han ger en skala av ytterlighet, om du så vill. Och vi befinner oss alla någonstans på den här skalan. Mellan den uppblåsta självgodheten och den ödmjuka svagheten. Tullindrivaren ser farisén och vet mycket väl med sig att han inte är som han. Antagligen har han jämfört sig och i den jämförelsen stått sig slätt. Tullindrivaren stod avsides, säger Jesus. Det är intressant att han säger att han stod avsides. Kanske kan vi lära av dem som står avsides. Jesu liknelse är en uppmuntran till alla oss som inte känner oss värdiga. För vem i hela världen skulle kunna vara värdig att nalkas den helige? Men här får vi komma. Det är det Jesus säger. Här får vi vara tullindrivare. Vi behöver inte vara fariser med full koll på läget. Vi behöver inte veta allt. Vi behöver inte kunna allt. Vi behöver inte fasta mest. Vi får vara oss själva. Är det inte det Jesus säger? Tullindrivaren vågar inte ens lyfta blicken mot himlen, står det, utan slår ihop händerna mot bröstet och säger: Gud, var nådig mot mig, syndare. Kyrie eleison, Herre, förbarma dig. Wilfried Stinnesen har skrivit några ord som jag tycker väldigt mycket om, som en tröst till oss som mer identifierar oss med tullindrivaren och hans bön än farisens. Så här säger han: helighet utesluter inte rädsla. Istället för att dansa fram till himlen kan man också darra sig fram dit. Och det är inte säkert att det är mindre fullkomligt. Gud har själv valt att vara svag och sårbar. Det liv som dög åt Gud duger också åt mig. Jag behöver inte sträcka på mig, skärpa till mig och bli den jag vill att jag ska vara. Ingen har någonsin lyckats skärpa till sig till Guds likhet. Men vi får komma med våra svagheter, med våra brister, med våra misslyckade liv och ödmjukt lägga dem i Herrens händer. Gud, var nådig mot mig, syndare. Det är han som gör det i oss. Det är Gud som gör det i mig. Jag behöver bara utsätta mig för hans närvaro. Vilket kanske i vår tid mest, eller för det mesta, handlar om att bli närvarande själv. Och det är väl det som bönen blir en bön. När vi öppnar våra liv för att Gud ska få röra vid dem. När vi öppnar våra liv för Guds vidrörande. Jag kan be i timmar utan att det egentligen är bön. Bön blir när jag öppnar mitt liv. Och vem Jesus favoriserar i sin liknelse, det är väl inte direkt dolt. Han skulle önska att vi alla var tullindrivaren. Det betyder ju inte att Jesus vill att vi ska slarva med fastan eller tiondegivandet. Nej, Jesus vill att vi ska leva liv för honom. Ge vår tionde, följa lagens bud, leva helgelsens liv. Men han vill att det ska komma som en konsekvens av mötet med honom. Det börjar där, inte tvärtom. Jag är uppvuxen i en pingströrelse där bönen alltid har varit en viktig del. Bönen har varit pulsen för hela pingströrelsen. Redan som 8-9-åring så följde jag med pappa och min mormor ner på bönemötena. Och i Alfta så var det knäbön som gällde. Och det är någonting ni som har varit på bönen vet att jag fortfarande känner mig bekväm med. Man sjöng en sång i början, man läste ett bibelord och sen böjde man sina knän och bad en timme. Så gjorde man i Alfta. Under den här timmen så var det den ena fria bönen som följde på den andra. Vi var många, så minns jag det, som bad där i den där lilla salen i Betania Alfta. När jag låg på knä som barn så lyssnade jag nog mest på hur de äldre bad. Och det var som om jag trodde att man skulle bli bönhörd för de många vackra ordens skull. Och jag har med tiden förstått att det hjälper ju inte att jag idag lärt mig vissa, ni vet, pastorala böneformuleringar som låter bra. Min bön når ju inte bättre fram till Gud för det. Jag tror stenhårt på den fria, offentliga bönens styrka. Jag tror mycket på det. Och det har ni märkt i gudstjänsterna. När jag gärna, när jag leder gudstjänst, släpper den fria bönen. Men kanske att pingströrelsens ibland entoniga eller ensidiga betoning på den fria bönen också har kvävt många av oss. Idag finner många kristna frihet i de skrivna bönerna. Och för många kristna har de senaste årens trend, skulle jag vilja säga, att be saltarsalmerna fått en helt ny frihet. När inte jag behöver formulera mig. När inte jag behöver, utan jag bara kan falla in i redan skrivna böner. För med åren där på knä i Betania, Alfta, så kunde jag bakom all denna bön upptäcka en slags trötthet. Vi måste be mer. Hur många gånger har jag inte hört de orden under hela min uppväxt? Vi måste be mer. Och så blev bönen något slags arbete jag skulle utföra. Något kravfullt, något jobbigt. Och ordet måste, det har förstört mycket. Teresa av Avila, hon berättar på 1500-talet om hur hon länge såg bönen som en uppgift. Någonting hon skulle klara av. Någonting som Gud förväntade sig av henne. Och så säger hon, ända tills det gick upp för mig att allt jag kan göra är att öppna mig för den kärlek som strömmar emot mig som ett levande vatten. Då förändrades allt. Och jag insåg Kristus är en mycket god vän. Personligen fick jag vara med om någon liknande upplevelse. Det här med bön hade allt för länge varit dåligt samvete för mig. Jag borde mer bli flitigare i bönen. Inte minst jag som var anställd i en församling. Så sjönk axlarna på mig så fort det talades om bön. Men så 4 eller 5 år sedan ungefär, jag minns inte exakt, så hade vi en ekumenisk gudstjänst i vår kyrka. När den då nya kyrkoherden i Sävedalens kyrka, Per Vitales, predikade. I slutet av den här gudstjänsten så erbjöds det förbön. Och jag hade ingen uppgift i gudstjänsten, så jag passade på, som jag oftast gör, att gå till förbön. Att tacka nej till förbön tycker jag känns som ett otroligt slöseri. Man kunde få vanlig förbön, men så erbjöds också en välsignelsebön med olja. Och dit gick jag. Där stod kyrkoherden och oljade ett kors och la händerna på mitt huvud. Och vad som sen hände går inte att beskriva. Jag tror inte att det syntes utanpå. Jag varken grät eller skrattade, ingenting. Men jag i brist på andra ord, så njöt jag. Det var som om jag fick liksom någon slags massage i själen. Det fanns ingen annan plats på denna jord som jag hellre ville vara än just där. Där var Gud. Där ville jag vara. Ingen annanstans. Det var inte jobbigt. Det var inte något jag måste göra. Det var inget... Att få komma till Jesus med den jag är, med mitt liv. Att bara vara. Att inte behöva spela några spel. Att inte likt farisén försöka lyfta fram sin egen förträfflighet. Allt jag fastar, allt jag gör, allt jag kan. Utan bara komma med den jag är. Full av svaghet, full av brister, full av en massa jag borde mer. Och så släppa allt det och bara få komma och vara hos Jesus. Det är bön. Bön är att få komma och vara hos Jesus. Komma med det som är mitt hjärtas lovsång. Nu ska vi få lyssna på den tillsammans. Varsågod.